Lapp. Ja, välkomna hit i alla fall då. Varg. Mm. Lander. Vi börjar med det här var du egentligen jobbar någonstans. Så det är lite oklart alltså.
Mm.
Jag tror förlaget vet inte att du har bytt jobb.
Ja, det vet du nog i sig vid det här laget. Men min chef brukar också tycka det är lite oklart vad jag jobbar här med.
Ja. Inte om du jobbar utan var.
Ja, det både och tror jag. Jag jobbar, nej men numera så jobbar jag sedan ett halvår tillbaka som presschef på Stockholm, på polismyndigheten i Stockholm.
Mm.
Och det har jag gjort då, jag har ett halvår och innan det så kom jag från Rikskriminalen där jag var i 6 år. Och den stora skillnaden är att Rikskriminalen är ju en liten ettrig enhet inom svensk polis på ungefär 700 anställda. Medan Stockholmspolisen är nästan 8000 anställda.
Ja.
Så det är ju en enorm skillnad.
Hälften av alla poliser nästan.
Ja, nästan hälften av alla poliser. Bara Stockholm City är ju större än hela Västra Götaland när det gäller polis. Så där jobbar jag.
Ja, och sen är det Malmö och sen är det Norrköping, va? I storlek.
Ja, det kanske det. Det vet jag faktiskt inte.
Ja, Norrköping är det största landsbygdslän. Ja, vad innebär det? För att du var informationschef, eller hur?
Ja, presschef är jag.
Presschef.
Jag har en chef över mig också. Informationschef faktiskt.
Var du även det på Rikskriminalpolisen?
Ja, motsvarande var jag. Jag hade en annan titel faktiskt, men det var för att det inte är en myndighet. Men jag var presssekreterare, så jag var presschef på Rikskriminalen.
Okej. Kan vi börja där?
Mm.
Alltså Rikskriminalpolisen, det är ju en spetsorganisation som vi har.
Mm.
Som ska ha högre kompetens och högre kapacitet än de lokala länen egentligen.
Mm.
Men som de lokala länen ofta drar sig för att begära hjälp från.
som FBI menar du i amerikanska filmer?
Nej.
Alltså här kommer de i sina svarta kostymer.
Det senaste jag kommer att tänka på nu, det är ju alla händelser i Malmö där Beatrice Ask verkligen gick in och pekade och sa att nu måste ni ta emot hjälp.
Ja, alltså det här, ja, det kan vi prata om länge känner jag det här, för det är ju naturligtvis aldrig svartvitt. Rikskriminalpolisen är en spetskompetens, absolut, och där finns alla de här experterna som Riksmordkommissionen och gärningsmannaprofilgruppen, krigsbrottskommissionen och alla de här.
Sexualbrotten.
Sexualbrott, pedofiljägarna och de här, de finns ju där. Men jag skulle nog säga att numera så är det inte svårt att komma ut i landet och hjälpa till. Jag tror att det var värre förr, för då kändes det var lite som Mad Men, eller att det kom ut de här Men in Black och ska ta över, precis som faktiskt i amerikanska filmer. Det var nog lite den känslan, men jag skulle inte säga att det är så längre. Det är betydligt mycket mer transparent och att man kan hjälpa till för att lösa brott helt enkelt.
Annars har det ju varit ett problem under lång tid att de här olika stora myndigheterna inte har velat samarbeta.
Ja, absolut. Man brukar säga att jag jobbar i kvarteret Kronoberg i Stockholm och där, det är ju ett jättekomplex med polismyndigheten Stockholm och det är Rikskriminalpolisen, det är Rikspolisstyrelsen, det är kriminalvården, häktet. Och man brukar säga att det är längre från Rikskriminalpolisen till Stockholmspolisen än från Rikskriminalpolisen till polisen i Västra Götaland.
Ja.
Och då är det bara 30 meter över gården. Men det är som en glasvägg däremellan ibland. Kan
ja. Jag ska passa på att fråga dig något helt annat nu när vi pratar Kronoberg i glasväggar. Mm. Jag har hållit på med utbildning, det kanske jag inte sa, men jag höll på med utbildning när jag jobbade på Riksradion. Så jag hade hand om radiodagen i den här medieutbildningen som Kjell Lindgren och andra höll på med.
Mm.
Och den var alltid i Palmerummet.
Mm.
Och nästan alla poliser, och det är ganska många för jag höll på med det där några år, nästan alltid så var det någon polis som gick fram och kände på det här glaset. Därför att det var alltså, man hade bytt ett skottsäkert glas i Palmerummet. Men det märkliga var ju att den här rutan vette ju inåt mot polishusgården. Va? Så att de som fanns på andra sidan den här rutan, det var ju andra poliser.
Ja.
Ganska märkligt då.
Ja. Ska jag utveckla det här tycker du? Eller?
Nej, du var inte där då.
Nej, men jag vet precis vad som hände då.
Ja, berätta då.
Ja, alltså, det var ju en helt bizarr tid när det var ju galet mycket konstiga beslut som togs. Man byggde just skottsäkra rum in i polishuset helt faktiskt totalt out of the blue, meningslöst.
Ja, alltså, det fanns ju inga hot från några
andra. Det fanns inga hot. Överhuvudtaget så var jag tror att tiden i början av Palmutredningen, och jag var knappt född då, Så var det nog en tid som vi aldrig, det går liksom inte att förstå hur tokigt det var med alla dessa människor som kom in utifrån och hittade hotbilder in i huset och så. Men, och det där har ju skrivit mycket böcker om och filmer om senare, men Men sen för nu vet jag inte hur länge sedan det är, men för ganska många år sedan så förde man ju över hela Palmeutredningen till Rikskriminalen, till Palmegruppen, och lämnade då Stockholmspolisen. Så Palmerummet finns ju inte kvar. Ja, rummet finns ju kvar, men det finns ju ingen Palmeutredning där.
Nej, men telefondäcket står kvar där. Det ringer ibland.
Ja, alltså gör det. Ja. Annars, numera är ju hela Palmeutredningen överförd till Rikskriminalpolisen.
Ja, just det. Ja. Jo, för jag var med om det, att det sitter 20 poliser runt. Och det var väldigt fina stolar. Det var skönt att jobba där, för att det var väldigt höga ryggar. Aha. Och så ibland så ringde det och blinkade någon lampa i det där telefondäcket. Och då tystnade alla poliser och tittade på den där. Och sen var det alltid någon som sa, vad fan, och tog luren. Man vet ju aldrig. det var en annan tid. Ja. Vi kanske inte ska fördjupa oss i Palme direkt. Men jag tänkte, när du bara pratade om glas, slog det mig att Det har hänt mycket i den polischefens lilla hage. Jag ska istället gå tillbaka till 2009. I maj, tror jag det var. Så var du hos oss på Crime Night när vi höll till på KB.
Just det.
Och då stod du liksom i begrepp att komma ut med din första bok. Mm. Och jag tror att du berättade då att du hade ju en idé om det här med ett svenskt CSI.
Ja, just det. Den hade jag nog, ja. Mm.
Eller du ville liksom ta tag i den trenden, eller hur? Mm. Hur har det gått, tycker du?
ganska
dåligt.
Ganska dåligt. Nej, men så här var det. Jag hade en oerhört stort intresse. Jag är kriminalreporter innan jag blev presschef inom polisen. Då var jag journalist. Och jag hade ett stort intresse för kriminalteknik. Och lärde mig väldigt mycket om det innan hela den här CSI-vågen. Jag skrev ganska mycket om DNA när det faktiskt, ja, det är 20 år sedan det började ta form. Ja. Och intressera mig för det där. Och kunde jag mycket om det. Och så när jag började skriva böcker så tänkte jag rent sådär krasst, jag måste hitta en egen nisch. Så då uppfann jag ett antal kriminaltekniker för mina böcker. Och då var ju CSI, det var ju riktigt i ropet. Så då tänkte jag, nu jäklar, åker vi med här på den här resan med CSI. Det är bara det att Det är en oerhört stor skillnad att göra bra tv av CSI. Liksom man kommer in och ni vet säkert som har sett det. Man följer med kulan in och sådär, va. Men att skriva det är skittråkigt. Så jag skrev den första manus jag skrev. Då tror jag, och det var ganska tekniskt då. Då 80% rök nog i redigeringen, ska jag säga. Därför att ingen fattar vad det handlar om. Nej. Och trots det så var de som sa, det här var väldigt tekniskt. Och då förstod jag att jag kan nog använda, och mina figurer är ju kvar, de är ju kriminaltekniker, men de senaste böckerna jag har skrivit, det är knappt att man anar, det är väldigt, väldigt otekniskt. Så jag har kvar dem som figurer, men hela den där CSI-grejen har jag nästan släppt, ska jag säga, tycker jag själv.
Är det utifrån reaktioner du har fått, eller är det för att du känner sig själv?
Nej, jag har inte reaktion, utan snarare, dels var det väldigt svårt att skriva, det insåg jag. Det är inte Det är inte spännande.
Nej,
det är verkligen inte spännande. Och sen så kände jag att det fastnade liksom inte. Det där, det gav inte den där spinnet som jag hade hoppats på, ska jag säga. Så att jag fick ju en hel del kritik av recensenterna just för det. Så att jag la ner det där.
Okej. Okay.
Men de är kriminaltekniker, och det är absolut att de påminner, att de gör lite sådana tekniska utredningar, men det är en bisak, skulle jag säga, de senaste böckerna.
Det är väl ingen annan som har skrivit på svenska om kriminaltekniker, vad jag vet?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det kan bero på att just det där med att det inte är roligt.
Ja, nej, inte om man skildrar det samvetsgrant.
Nej, det är inte kul.
Det är ju ett skittråkigt jobb naturligtvis. Ja. Det är klart att det de gör i CSI också, att de får resultat på 10 minuter när vi i Sverige får vänta 3 veckor på SKL, va?
Ja, jag skulle säga 3 veckor, då går det fort. Ja. Alltså en prioriterad utredning i Sverige som behöver utredningsresultat från SKL, det kan ta upp till 6 månader.
Och det finns ett stort problem sammankopplat med det, nämligen att folk sitter ju häktade och väntar på de där resultaten också. Mm. Så det är inte riktigt rättssäkert. Men i alla fall i CSI tar det några sekunder och så fladdrar det upp på stora tjusiga skärmar.
Ja, absolut. De tar ett hårstrå och så håller de upp där och säger, it's John.
Ja, det letar igenom hela office på en minut. Ja. Det tar i alla fall några dygn, va, i verkligheten.
Och sen kan man ändå säga, om man ska hålla kvar vid själva kriminaltekniken och den utveckling som har skett de senaste 20 åren är ju formidabel. Ja. Alltså kriminaltekniken har ju revolutionerat polisarbetet, och idag är det ju denna trolleriet, skulle jag säga, vad de kan göra.
Ja, det är inte bara DNA, även om det är väldigt framträdande naturligtvis. Det är svårt att vara på en brottsplats utan att lämna DNA.
Ja.
Det går, men det kräver kunskaper. Man kanske ska vara kriminaltekniker för att...
Ja, sen, men ja, ska vi stanna kvar lite vid DNA?
Ja då.
Ett litet tag. För om man tittar på tv så tror man att det är väldigt enkelt. Och det är så att om man är på en brottsplats så lämnar man DNA. Alltså det är omöjligt att inte göra det. Men det är svårt att hitta det. Det är det som är grejen. Därför att vi snackar ju encelliga, nere på en cell. Och att hitta en cell på en brottsplats, det är inte så lätt.
Nej, men det man hittar är ju blod och saliv och sånt som är lätt att hitta. Men alltså det, poängen är att kan man lägga ner sån möda på det så går det att hitta naturligtvis till slut. Va? Men frågan är om man har såna resurser egentligen. Det är, nu lämnar de flesta lite blod eller lite hud eller någonting.
Fast grejen är, om du inte gör det, om du inte lämnar en fimp, inte blod, inte saliv, inte hår. Och då har du ändå lämnat DNA, men då ska man hitta det.
Ja.
Och det är nästan till omöjligt att veta om man ska leta.
Nej, men jag menar tvärtom att i verkligheten så lämnar gärningsmän, heter det fortfarande, ifrån sig någonting som man kan hitta. Det är det vanliga.
Absolut. Trots att de vet att man inte ska spotta ut snusen på brottsplatsen så gör de ju det.
De tänker inte nej. Eller blöder lite grann, skär sig på någon ruta eller någonting.
Ja, eller så på helikopterrånet när en av rånarna, han som var nere i själva kasunen, eller ska
som
säga.
Som firades ner, ja.
Ja, som var så klantig så han klämde sig på stegen som han tog upp så här. Han höll på, han hade bråttom förstås. Han klämde sig på den så han lämnade blodspår längs hela stegen, hela vägen ner.
Svårt att missa.
Och han, det var han som sen, när han greps bara några timmar senare, erkände direkt.
Ja.
Alltså det var ju meningslöst att försöka snacka bort det där.
Det var ingen idé. Men det var ovanligt och oturligt naturligtvis. För att, riktigt så enkelt brukar det inte vara. Men det är naturligtvis... Sen är det någonting annat än DNA som har haft så stor betydelse?
Ja, märkligt nog så är det fingeravtryck. Fingeravtryck är väldigt fortfarande... Det är över 100 år sedan det första fingeravtrycket sågs i Sverige på en kriminell. Som bevis i en rättegång. Det är 103 år sedan nu, tror jag. 104 år sedan.
Ja.
Och trots att alla kriminella, alla människor vet att fingeravtryck kan vara avgörande, trots att man kan ha handskar på sig, ganska lätt liksom att dölja, eller att inte lämna fingeravtryck, så lämnar de nästan alltid fingeravtryck efter sig på ett eller annat sätt. Det är väldigt konstigt tycker jag, men det gör de.
AFIS, alltså det internationella fingeravtryckssystemet, hur länge har det funnits?
Den internationella databasen vet jag inte, men i Sverige har man kört AFIS digitalt bara i 5-6 år.
Ja.
Men själva databasen har nog funnits längre, men numera kör man alla fingeravtryck i Sverige digitalt.
Och där brukar man ju hitta dem till slut. Va?
Ja, plus att numera så kör man dessutom inom ett EU-projekt så kör man både DNA och fingeravtryck i hela EU.
Aha.
Så att det går inte att hålla sig undan helt enkelt.
Nej. Hur är det med DNA? Alltså vi kanske fördjupar oss fel saker, men det här är ju rätt intressant å andra sidan. I vilka lägen kan man ta DNA? Är det när någon blir daktad som man kan ta DNA, eller är det i andra lägen också?
Numera tillåter lagstiftningen att du kan i princip ta DNA på vem som helst, när som helst.
Det är så?
Ja, de blir tillräckligt kreativa.
Tidigare räknades det ju som frihetsberövande.
Ja, men det gör det inte längre. Nu kan du ta utrednings-DNA. Så att i princip är det så att om du anser att en person på något sätt har en... kan på något sätt ha med din utredning att göra, så får du ta DNA.
Okay.
Och det gör man.
Och sen finns det ju där för evigt.
Ja, det gör det, men nu gallras det också i och för sig.
Ja, okej.
Okay. Det gallras efter 10 år så åker man ut ur det där systemet.
Fast inte alla, va? Alla gallras nog inte.
Nej, vi kanske ska...
Det måste ju finnas någon som är brottsaktiv.
Ja, exakt. Ja, det finns massa olika regler för det här. Jag kan
det
inte
är det säkert. Men det är klart att om man håller på att begå brott hela tiden, då kommer det ju aldrig ligga kvar 10 år. Då gör man ju nya hela tiden naturligtvis. Ja. Kanske räcker med en ny förfrågan eller något sånt. Ja, det är ju som sagt var inte många som fördjupar sig i det här med kriminaltekniker. Vad är det i övrigt då? Alltså DNA förstår alla, va? Fingeravtryck tror jag vi begriper. Men de gör ju mycket mer.
Ja, alltså om man håller sig till spårsäkring och sånt, så är det ju fiber, det är jättestort.
Ja.
Folk lämnar ifrån sig fiber, pollen är jättestort. Pollen är det som man säger, det finns av någon anledning så att pollen är oförstörbart, har det visat sig. Att vi har ju pollen vi hittar på jorden som är flera miljoner år. Det går helt enkelt inte att förstöra pollen. Och det kan man då spåra, och det är lätt att hitta på människor, då kan man koppla en person till en plats eller så där. Men annars är det ju kriminalteknik är trots både DNA och massa andra saker i grunden handlar om att krypa runt på alla fyra med en ficklampa och hitta spår. Det är
som en kriminalteknik. Säkra spår och ta bilder och skospår och sånt.
Ja, det är det.
Vi hade ju Kent Kärsrud på Crime Night. Han är pensionerad nu. Det var han som skapade det här skospårregistret, om du känner till det. Mm. Och han var ju helt övertygad om att det var det enda man behövde. Alltså hans slutkläm på hela anförandet var allt. Om ni tänker begå ett brott, sätt inte ner fötterna för att ta er.
Ja.
Det är klart, någonstans är det sant också. Va?
Ja, men det är ju så här, man säger de kriminella. De har handskar och de slänger sina kläder och gör massa saker. Men man gör sig aldrig av med ett par väl ingångna skor.
Nej.
Så har man ett par schyssta gympadojer, då behåller man dem på sig. Och skor är ju unika. Ja. Varje skoavtryck är ett unikt avtryck.
Och då står de där i hallen när polisen kommer och gör husrannsakan. Så är det kört.
Converse är oftast.
Så är det naturligtvis. Och kan vi prata lite om kriminella, vad det är för människor. Om vi lyfter lite från det här med kriminalteknikerna nu. Då. Är det så att enligt din erfarenhet, är det så att om man är kriminell så kommer man att fortsätta vara det?
Ja, det där är ju en svår fråga.
Det är ingen fråga som...
Ja, alltså...
Vänd på den då, alltså rehabilitering, finns det?
Ja, det gör det naturligtvis och det, alla människor har en andra chans. Men om man går till individen så är det förstås så att Om man är kriminell så är man ju det av olika skäl förstås. Men det vanligaste är att man har liksom taskiga förutsättningar i allra flesta fall. Och då spelar det liksom ingen roll och rehabilitering och det. För man har fortfarande taskiga förutsättningar. Och kriminalvården i Sverige är väl inte sämre eller bättre än någon annanstans. Men den skapar ju inte laglydiga medborgare.
Nej, men det är social påverkan en stor faktor alltså.
Ja, jag är egentligen inte rätt person att svara på det. Men...
Vi släpper det.
Ja.
Vi släpper det.
Men jag kan inte släppa det helt. För jag säger så här, jag har pratat med mycket poliser som när man sitter ner och pratar om någon grovt kriminell. Vi kan ta jag ska inte säga någon namn nu, men kända knarkbaroner säger vi, som förekommer i tidningarna. Och de har snygga kläder och snygga bilar och försvaras av snygga advokater. Och så är det alltid någon polis som säger så här, visst. Men du vet, jag stötte på honom första gången när han var 13 år. I någon jävla förort någonstans, i någon miserabel situation. Och alla de här knarkbaronerna, jag ska inte säga alla, men många av dem har haft jäkligt taskigt på vägen upp.
Ja.
Och man får inte glömma att det är individer, varenda en av dem.
De har jobbat sig upp kan man säga.
Ja, jag förstår faktiskt att man hamnar där man gör. Det gör jag.
Och då är det klart att det finns inte så mycket vägar tillbaka.
Och jag ska säga att inom polisväsendet finns det ganska mycket, det tror man kanske inte, ganska mycket humanitet. Man pratar mycket om individen och varför de hamnar där och så. Så att det är inte bara boja på och in med dem i slammern, tycker jag.
Men i vilka situationer pratar poliser med varandra om sådana saker?
Ja, nu är inte jag polis, vi har mycket sådana samtal när vi pratar om individen.
Du vistas ju ibland ett helt hus med poliser.
Ja, nej, men jag tycker vi har mycket sådana... Jag tycker att mycket humanism skulle jag säga.
Ja. Jag är inte säker på att advokat Eriksson håller med. Ja. Ja, det är han.
Ja, tycker jag nog.
Här kanske är så att det går inte att arbeta annars riktigt.
Nej. Det är klart att det är inte alla är det. Men jag tycker att i polishuset, bland de hårdaste snutarna, så finns det ändå ganska mycket såna humanism och värme, ska jag säga. Mm.
Alltså det kommer ju nya generationer hela tiden också.
Mm.
Det har ju hänt mycket över kanske 20-25 år naturligtvis. Mm. Inte minst i det polishuset i Stockholm.
Mm.
Så är det också. De som kommer nya poliser idag, de har naturligtvis en helt annan syn än de som jobbade på 60-talet hade.
Mm. Men det som har ändrat också... Kanske inte, jag skulle prata om det riktigt, men det som har ändrats är att kriminaliteten har ju förändrats. Förutsättningarna för kriminaliteten har förändrats. Hur man begår brott har ju förändrats. Så det är ju en annan tid. Det är ju det.
Ja.
Det är också jäkligt mycket tuffare, skulle jag säga. Du har fått in en kriminell kultur, jag vet inte hur det är i Uppsala, ska jag säga, men det har ju kommit in en kriminell kultur i vissa delar som är oerhört, ska jag säga, hård, skoningslös. Nu skjuter de faktiskt varandra i knäna glatt, för de markerade. Det gjorde man inte för 20 år sedan.
Nej. Sen fanns det ju så här gråkivar. Alltså gråbrottslighet.
Ja, men de är ju inte kvar alltså.
Det finns inget sånt. Nej. För det tror jag polisen tog med jämnmod mer eller mindre. Va?
Ja. Men nu är det hårdare bud alltså.
Det är hårdare tag nu. Mm. Det är mera våld naturligtvis.
Och mer vapen. Och jag ska säga att jag är en av de som säger att vi ska vara försiktiga med det där med att säga att det är mer vapen. För statistiskt sett så går det inte riktigt att bevisa att det är mer vapen. Och att det är, men poliser på gatan som gör beslag och så träffar kvinnor, de säger att det är mer skjutvapen där ute.
De hittar fler
vapen. Men å andra sidan, statistiskt sett så är det svårt att bevisa det, ska jag säga.
Ja, det finns ju väldigt mycket vapen. Det kan vi vara överens om.
Ja, de säger det.
Även i Sverige. Så är det.
Och plus att, och det är som alla poliser hävdar nu, att tröskeln är mycket lägre. Alltså tröskeln för att faktiskt använda skjutvapen är lägre än vad det var bara för 10-20 år sedan.
Hur reagerar de på det, de enskilda poliserna?
Det finns ju en rädsla. Man kan säga så här, enkelt beskriva det genom att i Stockholm är det så att om man får ett larm på ett rån eller ett hyfsat högt stressläge, kan man säga. För 10 år sedan, då åkte en radiobil. En radiobil och två poliser åkte dit och kollade läget. Nu skickar man allt vad man har. Det kan komma 10 bilar. För de vet inte vad de ska stöta på där borta.
Nej.
Det kan räcka med att en bil brinner i en förort, så kan de skicka 10 bilar, för de vet fan inte vad det är de möter.
Nej.
Och det är ju naturligtvis inte alltid så att de möter grovt våld.
Nej, men,
osäkerheten bland poliser har blivit mycket, mycket större.
Ja, det är inte bra. Rädda poliser är inga bra poliser.
Nej, det är klart inte bra. Det skapar ju, dels rädda poliser skapar ju övervåld, det skapar överaktivitet. Biljakter, det ser man ju varenda dag nu, tycker jag, det är som poliser som kör fort.
Ja.
Jag tror alltid det har förekommit, men det känns lite tuffare och lite snabbare och lite mer trigger happy.
Än vad det är en upptrappning på båda sidor helt enkelt.
Ja, det blir ju det.
Hur tror du att unga poliser som kommer ut nya idag, hur tror du att de kan hantera det här? Därför att frågan menar jag så här med att för inte så länge sedan så var det ju så att en ny polis fick inte åka med en annan ny polis.
Nej.
Utan man skulle ha en kollega som var erfaren. Mm. Idag så åker de ut två nya poliser.
Ja.
Och det, alltså, jag tycker ju nästan synd om dem.
Ja. Jag var på polishögskolan för något år sedan, eller kanske ett halvår sedan, så var jag ute och skulle hålla en föreläsning. Så kommer jag in, så skulle jag käka lunch först. Så jag går in på polishögskolans lunchmatsal och sätter mig. Och så tittar jag omkring. Och så, det första tanken så tänker jag så här. Fan, har de studiebesök från gymnasiet där? Ja. Tills det slog mig att alla de här tonåringarna som satt runt om, det var blivande poliser. Och det är naturligtvis en åldersnoja för mig. Men,
ja.
Men de nya poliser som kommer ut, de är alltså 23, ska jag säga. Va? Och så sätter de sig tillsammans med en annan 23-åring. Så var det aldrig förr. Och så kör de ut och ska åka radiobil och har gått i skola i 2 år. Och möter ett klimat som är tufft. Så var det inte förr. Mycket tuffare. Så var det inte förr. Det var som du säger, det var en äldre polis men yngre. De lärde sig av varandra. Inte bara bra saker, ska jag säga, att de lärde sig.
Det beror på långt tillbaka det var. För att en del av de här riktigt gamla poliserna var ju gamla militärer.
Ja, jag skulle säga att man behöver inte gå speciellt långt tillbaka.
Nej, okej. Okay.
Jag skulle nog hålla mig på den här sidan 80-talet också. Men hur som helst, så idag finns inte den överföringen. Därför att ingripande verksamheten, som det heter då, när man sitter i radiobil och ut och åker, den har låg status, konstigt nog, för det trodde man att det är det som alla poliser vill göra. Liksom.
Ja.
Men det är dåliga arbetstider, tycker de, dålig lön, och de får bara skit och folk kastar saker på dem och eldar upp bilar och så. Så att det är nästan inga gamla poliser kvar i radiobilarna.
Ja. Men det var högre status förr naturligtvis.
Därför att, ja, förr var det riktigt polisarbete, tyckte man. Att åka radiobil och gripa folk och sådär.
Det var kvarterare som var lägre stående och trafiken.
Ja, precis. Men idag är det svårt att få folk till ingripande verksamheten.
Ja, det är ju lite märkligt, för det är ju ändå den som medborgarna ser något av.
Ja,
det är den man skulle behöva visa tydligare och göra mera av.
Men det och problem, nu sitter vi och pratar kriminalpolitik. Jag vet inte om det var meningen, men det som är problematiskt idag, skulle jag säga, för den moderna svenska polisen, det är att den har blivit akademiserad, heter det så. Alltså, de ska kunna allt. De ska göra så kallade förstahandsåtgärder. Förr var det så, om man skickar en patrull till ett inbrott, så åkte de dit och så ställde de sig där och väntade till det kom en krimmare. Idag ska en stackars patrull, de ska göra allt de kommer dit. De ska rapportera, de ska ta teknisk bevisning, de ska ta upp vittnesmål. Det är en helt annan tid, va? Ja. Och sen ska de in och rapportera på polisstationen. Det tar flera timmar och bara ta sig igenom datasystemet. Det är inte kul att vara polis, tror jag, många tycker.
Men där kanske du har en del av förklaringen till varför det segar så hemskt. För att det tar ju ett halvt arbetspass. per ärende då?
Det är förklaringen. Det är förklaringen.
Det är förklaringen?
Ja.
För att det verkar ju, alltså polisbrist kanske inte är förklaringen utan mera frågan om vad de gör.
Ja, ja. Det är ingen polisbrist i Sverige. Det jobbar 20 000 poliser, det räcker gott och väl. Men om hälften av dem sitter inne och försöker förstå hur datasystemet fungerar.
Då alltså, vår gemensamma vän Peter brukar säga att det är något fel på polishuset i Uppsala för det går in 500 poliser och sen kommer ut 4 bilar. Det är väl ungefär så det är, va?
Ja, nu ska jag vara försiktig som jag jobbar där och vara raljera för mycket. Men det läggs på. Men sen är det så också att statsmakten har lagt på polisen väldigt mycket uppdrag som de inte hade tidigare. Det är bara det att bevissäkra ett inbrott numera. Och det är hans fel, kan jag säga. Det är ju att du krävs så oerhört mycket bevisning för att få någon fälld för ett inbrott jämfört med bara 10 år sedan. Så det ska fotograferas och det ska ta tusen. Och det, jag menar, rättssäkert är naturligtvis bra.
Ja.
Men polisarbetet blir ju väldigt mycket krångligare.
Ja.
Det var inte alls det som vi skulle prata om.
Eller
var
nej, men jag vill prata om vad vi vill. Jag kommer att fråga dig om dina böcker här på slutet. Det är lugnt.
Eller vad ja, det där är en myt. Alltså, ja. Nej, jag håller inte med om det. Det finns massa chefsnivåer, men det är för att varenda jäkla gruppledare kallas chef inom polisen. Om du är 4 gubbar så är nummer 4 chef. Och det har med ordergång att göra. Så, nej, jag håller inte med om det.
Det är väl så enkelt att om du har samma grad så är den som äldst chef helt enkelt. Va?
Ja,
det finns alltid någon som är mer ansvarig. Och är det inte på annat sätt så är det den som är äldst.
Ja, och det handlar ju väldigt mycket om att eftersom det handlar om rättssäkerhet så måste man ha någon som bestämmer och beslutar och sådär. Och då blir det en massa chefer på det sättet. Mm. Och det är också ett väldigt lätt sätt att komma undan och säga att det är så mycket chefer. Men jag håller inte riktigt med om den bilden, det gör jag inte. Jag är chef.
Ja.
De som brukar beklaga sig inte
bättre. Nej, fast det är ju sig hälften då som är chefer så att...
Vi kan ju glida över lite fint då på ditt jobb i Stockholm. Här. Mm. Vi pratade mycket Riksteam förut, men du är ju inte kvar där. Så att, och Stockholm, det är ju mer operativt naturligtvis, även ditt jobb då. Det blir mer närmare
ja,
du menar den här ingripande verksamheten.
För mig personligen?
Ja.
Ja, jag egentligen inte. Jag har åkt upp i hierarkin, okay. så jag är inte så hands-on längre.
Det är du inte.
Nej.
Nej, jag tänkte mer i den banan att det måste vara skillnad med Rikskrim och Stockholmspolisen för att i Stockholm händer det pågår ju nya ärenden hela tiden.
Alltså verksamheten är naturligtvis mycket, mycket mer operativ och nära marken, men inte för egen del är det inte det.
Okej, men om vi pratar om deras verksamhet i alla fall då lite grann. Och Rikskrim är ändå, det är som vi sa, det är spetskompetensen och de far iväg någonstans och gör någonting eller något utlåtande. Eller så sitter de någonstans i huset och tittar på barnpornografi.
Ja, gör det.
Hur fan man orkar med det, men det är en annan fråga. Mm. Men alltså Stockholmspolisen, det är ju det här ingripande arbetet som aldrig tar slut. Ja.
Nej.
Hur följer man det? Alltså även om du nu inte gör det handgripligen, men du har väl någon medarbetare då som följer det där?
Ja, det har jag ju förstås. Alltså, det är ju så att om man jobbar som jag är presschef. Och har kontroll på det som händer och ska försöka förklara för medborgarna det som händer och ser. Hade man varit en annan myndighet som inte är en polismyndighet eller ett annat företag. Så kan jag säga att det som händer hos oss var tionde minut. Det händer kanske var tionde vecka i ett stort företag. Och det gör att man det är fullt påställd. Alltså och det har ju gått så långt att om de spränger ett hus i centrala Stockholm så vänder man sig inte om. Alltså som jag. Det passerar nästan obemärkt. Eller en biljakt genom city. Eller att de skjuter någon ute i någon förort. Det är ju totalt. Det är en evig ström. Och jag har inte funderat mycket på mig själv där. Vad krävs för att jag ska få puls? Vad krävs för att jag ska tänka. Nej, nu jävlar händer grejer. Och det är ju typ helikopterån. Eller en massiv insats mot en bank. Eller något sånt där. Att det ska skjutas mycket. Annars går man inte igång överhuvudtaget.
Fast det där tycker jag när jag jobbar på lokalradion och man ringde på morgonen och satt och ringde runt till olika polisdistrikt och sådär för att har det hänt någonting så sa de ju alltid nej, det har inte hänt.
Nej, fast det där skulle jag säga har förändrats. Vi jobbar mycket med det där.
Men då var det så här, då Och så säger de, ja men det var ju någon som blev skjuten i knät igår kväll. Ja just det. Alltså. Mm. Och det kändes som att om ingen ligger och blöder på deras skrivbord så har det inte hänt något.
Fast det där jobbar vi mycket med inom kommunikation inom polisen. Vi mjölkar ju ur systemet alltså varje dag för att hitta de här berätta historier. Men förr var det också så att då fanns ju polisradio. Mm. Alltså alla människor kunde köpa en polisradio på Claes Olsson och så kunde man lyssna på radiotrafiken, vad som hände, och så åkte man ut om det var något som sköp.
Framförallt media kunde göra det.
Eller vem som helst.
Men media kan inte det längre.
Nej, nu har man gått över till digitalt, det heter Rakel och då sänder man digitalt och det är krypterat. Så ingen kommer åt det där överhuvudtaget. Och då finns det mycket kritik hos medierna att de inte har insyn och det. Och i viss mån kan jag förstå det. Å andra sidan har det aldrig varit mer insyn än vad det är nu. Det finns ju en mobilkamera i varenda jäkla kvarter. Det kan ju, skulle hända något här ute nu skulle jag ha 10 bilder på Aftonbladet inom 5 minuter. Så att vi har aldrig haft en större insyn i polisverksamheten än nu.
Nej. Är det sant det här påstås att när man införde Rakel så var man också tvungen att starta nya kurser i radiodisciplin? Eller är det bara en skrämmande?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Det låter ju sannolikt i och för sig.
Ja,
för om man är van vid det genom många år att många lyssnar och sen en dag så kan ingen höra. Då är det ju sannolikt att man kanske bara pratar mer öppet igen.
Ja, jag vet inte. Nej. Däremot så införde man ju när Rakel kom, det som heter, införde man ju en sån händelserapportering på nätet. Så nu skriver ju operatörerna direkt ut på polisen.se. Men det är klart att det är något helt annat än när journalister hör och själv bedömer vad som är intressant och viktigt. Nu sitter en operatör inne på polisen och bedömer vad som är viktigt och det är naturligtvis en helt annan sak.
Ja, och sen har ju den här möjligheten att åka dit och så har ju försvunnit.
Ja.
Det kunde man ju alltid göra för det var ju ett problem för oss också. Mm. Att det fanns ju gott om poliser som inte ville berätta någonting.
Mm. Och det finns inte längre kanske.
Det tror jag.
De är slut.
Men då fanns det hårdnackade.
Ja, det har vi tagit bort.
Det var omöjligt va? Och då gjorde man ju så att då åkte man ju dit istället. Men det kan vi ju inte längre va? Om de inte...
Ja, vi gillar inte insyn. Försöker begränsa.
Ja, jag kan berätta väldigt kort. Jag kommer ihåg en gång när Jerry Williams hade varit i Östervåla. En fredagkväll och vi ville ringa till polisen i Sala och fråga om det hade varit lugnt bara. Vi sände ju lokalradio på söndag förmiddagarna va? Och säger han där att den person som var insatschef är tillbaka på torsdag. Du kan ringa då. Ja, men så vi vill ju bara veta om det händer någonting. Och du har ju den där, jag vet att du har ju den här ingripande meddelande som det heter då, framför dig. Den polisman, man kom ingenstans. Va? Och det var bara korkar. Jag kom i det fallet och ringde vi till taxi istället och sa ja, alltså, vi var där hela kvällen och det var skitbra. Mm. Men alltså, den där sortens poliser finns kanske inte längre.
Nej, det gör det inte. Det finns ju en massa mediepolicy.
Men man stötte på det där, det gjorde man. Alltså, det var rätt vanligt. Mm. Och det är klart att då var det ju bra att man kunde höra på polisradion var det var någonstans. Så kunde man åka dit istället.
Mm. Nu skulle jag säga att nu är nästan problemet tvärtom. Nu har vi sociala medier.
Ja.
Stockholmspolisen har 20 tror jag, kanaler. Vi når svensk polis når 20, eller vad säger, 2 miljoner mottagare för varje gång vi är ute i sociala medier om vi vill.
Ja.
Och poliser är blixtsnabba med sina Twitterkonton. Vi hinner ju inte ens med själva och kommunicera via de officiella, det är också officiella, de riktiga kanalerna innan någon polisman på plats redan har twittrat ut hela. Så det där med att journalister klagar på att de inte får information. Det har aldrig funnits så mycket information och tillgänglig information som du gör nu. Aldrig någonsin.
Det kanske är att det är på nya villkor så att säga.
Ja, men
polisen... Men är det så att enskilda poliser twittrar ut liksom privata meddelanden?
Det där är en komplicerad historia. Alltså vi har en massa policies vad det gäller det där. Problemet är då att ett Twitterkonto, även om det är man kan ju ha ett privat Twitterkonto så kan man ha polisens officiella Twitterkonto. Vi har ju egna Twitterkonton. Och när man twittrar då i sina polisiära Twitterkonton då har vi policies för det, hur man får göra och så. Men vilken polisman är ju som vilken medborgare som helst som får ha ett Twitterkonto. Och han är skyddad av grundlagen. Så att det kommer ju ut så mycket grejer i det här twittrandet så att man ibland blir alldeles kallsvettig. Vi hade en kille på Länskommunikationscentralen som tog bilder inne på Länskommunikationscentralen. Där det för övrigt låg det fotoförbud. Och twittrade ut detta. Och det var ju ett jävla liv naturligtvis. Men vi kom aldrig åt det där. För att han har rätt att göra det. Och då var det så, ja men det är hans arbetstid. Ja, men även på din arbetstid får du utnyttja din yttrandefrihet. Och då, men till slut så sa han så här. Ja, men han tog nämligen paus ibland. Och så gjorde han armhävningar inne i ledningscentralen. Och så var det någon som tog en bild på det, så twittrade han ut det. Och då, till slut så sa jag så här, ja men allvarligt talat. Folk sitter och dör runt om i det här länet och ringer till ledningscentralen och vill ha hjälp. Och då får de en bild på Twitter, någon jävla idiot ärligt talat. Så ligger sig armhävningar mellan telefonboxarna. Det var inte, jag vet, kommer inte ens ihåg vad du frågar nu.
Nej, men det var intressant ändå. Ja. Ja, jag frågade om det verkligen var så att enskilda poliser twittrade ut så här.
De twittrade väldigt
mycket. Det förstår jag ju att de har all rätt. Men det mer förvånar mig mer med mina erfarenheter att de gör det. Men det är väl som du säger, det är en ny tid helt enkelt.
Ja, och sen är poliser, det är så jävla konstigt det där. Poliser är exceptionister. Alltså, de bloggar, de twittrar och de fan, så fort tidningarna kommer så sticker de ut huvudet när kameran svischar förbi.
Ja.
Det där med att de skulle vara liksom hemliga och så, det så är det ju inte.
Nej, men det är nog så att poliser vill gärna ha uppskattning för det, de, i alla fall när det går bra. Va?
I mitt jobb handlar det numera om att begränsa information istället för att sprida information.
Ja, det kan jag tänka mig. Går det bra det då?
Ja, hyfsat bra.
Ja. Ska vi prata lite om dina böcker också?
Så trevligt.
Lite grann. Du kom ju alltså ut med din första bok då 2009.
Mm.
Och det var ju ett helt nytt koncept.
Ja.
Sen har du skrivit tre till. Efter det.
Jag har skrivit tre till, ja, precis. Jag har faktiskt skrivit sex till, men jag har kommit ut med
tre. Ja, du har gett ut tre till. Ja. Eller förlaget snarare. Ja. Men du har fler på gång, det var det jag skulle fråga egentligen. Mm. Det kommer snart. En ny bok alltså?
Nej, ja, den är skriven. Ja. Men i förlagsvärlden talar man om utgivningsfönster. Och det är så att man får inte, det gäller att komma ut i rätt tid helt enkelt. Och det är bättre att komma ut i rätt tid längre fram än fel tid för fort.
Ja.
Och då är ja, den femte boken som är den sista delen i en serie kommer nästa år. Nästa år.
I din serie om
Holmes. Om de här kriminalteknikerna.
Ja.
Det gör de. Och då knyter jag ihop säcken.
Kommer du att skriva om någonting annat sen då?
Ja, jag har skrivit en till då.
Du har redan gjort det. Ja, jag ligger också ett par böcker fram. Ja. Man gör ju det.
Nej, men det är väl
lika. Vad blir det då? När kriminalteknikerna sinar så.
Jo, det är så här. Jag har tänkt. Vi är ju ganska många som skriver deckare i det här landet.
Ja, alldeles för många.
Ja.
Fast jag tänkte, present company accepted.
Och då är det, jag är ju kommersiell författare. Jag skriver böcker för att jag tycker det är kul och det är en hobby, men jag vill gärna sälja dem också. Så försöker jag hitta en nisch som är rolig och så. Och det som alla snackar nu på alla bokmässor runt om i världen, det nya som kommer, det är krim-äventyr. Liksom det är det som är lite, det är det som alla pratar om, det är det kommande. Så tänkte jag, vad fan, då skriver jag en sån då? Så nu håller jag på och skriver, den är nästan klar, en bok som är, jag tänkte så här, nu ska jag berätta vad jag tänkte. Jag tar alla klichéer, thrillerklichéer du överhuvudtaget kan komma på. Och så stoppar man ner det på och så skakar man runt. Och då fick jag fram, då tänkte jag så här. Ja, vi har Die Hard, bra. Skyskrapan brinner, funkar alltid. Skattjakt på Östersjön. Serbiska mördare, tickande klockor, så här, tuk, 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 bomber, detton, så står det bara tuk, 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 och så stoppar in det i den här påsen och så skakar runt. Och så kommer jag på det geniala. Det här är helt genialt. Det här är faktiskt helt genialt. Jag stängde in sex personer på gondolen i Stockholm. Restaurang Gondolen. Okay. Och ni fattar så här, stäng in sex personer på gondolen och så placerar en bomb i Katarinaisen. Och så ser de hela tiden den jäkla klockan utanför. Som bara tickar. Och så kopplar man hela den här otroligt otäckta. Har ni varit på gondolen?
Ja, ja.
På restaurangen. Kan ni tänka er så här, man förstår att Katarinahissen sprängs. Och det är så här. Då skulle ju gondolen åka så här. Det är jävligt obehagligt. Ja, och hur får man upp spänningen på det här? Jo, samtidigt så har jag en skattjakt ute på Östersjön. Och medan de här håller på och dyker och bråkar medan de skjuter på varandra där ute. Ni vet, luften tar slut och allt det där. Hela det där kittet. Så har jag en stor rysk jävla tanker som kommer. Körande ut med en full kapten. Rätt körande mot det här fartyget. Som i sin tur har hänt kopplat till den här gondolsmällen. Och då tänkte jag, det måste väl ändå funka som ett deckaräventyr.
Ja.
Så det håller jag på att skriva nu.
Vi får väl hoppas.
Ja. Jag blir rädd bara att tänka på det.
Det gör det säkert.
Ja.
Det var inte helt lätt att skriva. Men
Nej, men det blir nog, jag får nog skala bort ett och annat, men det känns bra.
Ja, det är ju risken att det blir. Jaha, äventyr, det är det nya. Så...
Det nya svarta.
Vad ska du göra efter det där då? Det blir svårt att överträffa.
Ja, fast du vet man vad ska satsa. Ja, jag får väl ta någon pyramid eller någonting.
Jag ska läsa en grej här för dig. En av dina recensioner. En sak som jag gillar med Jylander, och jag vet att han har skrivit, jag vet att jag har skrivit om det i tidigare recensioner, det är att hans deckare är lite sexiga.
Oj.
Karaktärerna ligger faktiskt med varandra, raggar upp varandra, längtar efter varandra. Det finns något desperat vackert mellan raderna. En känsla av någon slags råhetta och längtan som jag varken hittar hos Läckberg, Ljungstedt eller för den delen Rudberg.
Nej.
Vad säger du om det? Det var en fin recension.
Ja, det är bra. Sex är svårt kan jag berätta. Och då pratar jag inte, det är ju svårt även i verkligheten, men i böcker är det jäkligt komplicerat.
Ja.
För sex är skitsvårt att skriva så att det inte blir tramsigt.
Ja.
Och så skäms man hela tiden för man tänker på att mamma ska läsa det här. Men det är ju döjobbigt.
Och för alla tror att du skriver om dig själv.
Ja. Ja. Vilket man ju ibland faktiskt. Ja, hur som helst så tänker jag så här då. Då gäller det att skriva, och det här är ju verkligen det klassiska tricket med böcker. Show, don't tell, säger man. Alltså, berätta inte utan beskriv. Och då har jag kommit på att om man skriver sex scener, inte då på svensk, alltså hur, man beskriver dem som det känns. Alltså precis innan och precis efter. Och så skriver man bara det. Man skriver inte huret. För då, och då blir det mycket, för alla vet ju huret. Liksom. Alla vet, eller ja, alla kanske inte vet det, men de flesta i alla fall. Men det svåra är ju den där känslan innan. Och jag vet att jag skrev, som jag tyckte var så himla, jag var väldigt nöjd med mig själv. Det var en man och en kvinna, de sitter så här och pratar. Och så gör han en grej som jag tror att många gör. Han börjar gilla, han tänker att henne ska jag ligga med, tänker jag. Fast han, det står inte, han, det är ungefär det han tänker. Och så börjar han då tunga sig över tänderna. Och börjar tänka så här, har jag borstat tänderna? För det tror jag man gör. Om man tänker så här, den här skulle jag vilja ligga med. Då tänker man, har jag borstat tänderna? Och då skrev jag det istället, så här, har jag borstat tänderna? Och det är det som är själva grejen, tror jag, att beskriva det. Och sen efterfrågar alla förlag nu, och det är också så här kommersiellt, de vill ha sex, 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 sex i allt. Men det finns någon slags mättnad i det där, va? Det är ju skittråkigt att beskriva hur man gör.
Ja,
tycker jag.
Fast man bara kan ju skriva... Alltså man, inte antydningsvis heller, utan man kan ju skriva en bit på vägen så att säga.
De gick in i ett rum och stängde dörren, kom ut 40 sekunder senare.
Ja.
Nej, men sex, ska jag säga, det är svårt. Men det är en utmaning. Det är mycket svårare att skriva om sex än om död.
Ja.
Betydligt mycket svårare.
Alltså jag fick en reaktion på vår sista bok Ice, just att erotiken var lagom.
Mm.
Och det är ingen erotik i den här boken, utan den är antydd bara.
Annars är det kul att skriva. Alltså sex är ju kul.
Ja visst, men det är svårt att skriva. Mm. Och man lämnar ut sig själv väldigt mycket.
Ja.
Och det är också svårt.
För det är som du säger. Folk börjar tro så här, hur vet han det här? Hur känner han till hur man gör det här? Bara, ja.
Ja, jo. Ja,
apelsin i munnen. Och
så är det ju. Att, men det är ju också så, du höll väl med om det nyss, att man utgår väldigt mycket från sig själv. Det är oundvikligt.
Ja, jag skulle säga att om jag då inte då hänvisar till sexscenerna så,
nej,
tror jag att,
generellt,
så tror jag att man har bara sig själv. Det har jag tänkt jättemycket på, men man har bara sig själv att utgå ifrån. För om man ibland man skriver hur folk tänker. Och grejen är att det är ju bara man själv som vet hur man själv tänker. Man vet ju faktiskt inte hur någon annan människa på jorden tänker. Eftersom man vet ju inte det. Det är ju bara mina egna tankar som jag kan referera till.
Jag hade en chef på Sveriges Radio, han brukar säga det. Det är ingen idé att försöka förstå hur folk tänker.
Nej.
Det går inte. Ja, det ligger mycket i det. Mm. Men det finns ju, alltså visst är det väldigt svårt att skriva hur folk tänker så att det blir bra.
Ja.
Folk tänker ju liksom inte i hela meningen.
Nej, och det ska man säga så här, om man skulle skriva som man faktiskt tror att folk tänker.
Ja,
då blir det ju jävligt rörigt.
Ja, då blir det
väldigt... Men det är ju samma med dialog. Om du skulle skriva en dialog som folk pratar, det blir helt obegripligt.
Ja. Men folk tänker ju liksom inte sammanhållna meningar och avslutade meningar. Och, sådär.
Och det pratar ju inte sammanhållande heller.
Och dessutom associationsbanor far hit och dit. Så det är väldigt svårt att tolka.
Jag gjorde en övning en gång för mig själv, en sån här skrivövning. För jag kom på att när jag är ute och går, jag promenerar jättemycket. Och så tänker jag på alla människor jag ser. Jag liksom för en lång, lång monolog in i huvudet. Och så kommenterar jag högt in i huvudet alla människor jag möter. Och det är ju inte inga vackra tankar oftast, ska jag säga. Och då tänkte jag så här... jag ska skriva en sån här promenadmonolog en gång. Och det gjorde jag, och det var väldigt roligt. För att man tycker, har ni tänkt på, jag vet inte hur ni är, men man tänker verkligen på dem man möter i spåret. Och den jävla hunden, jag ska ha den kopplad, den jävla idioten. Och så, fan, sluta, släng inte fimpen där och du vet det där. Det är väldigt roligt att skriva en sån monolog, om man är kritisk som jag, till mänskligheten.
Ja, det var
kul. Ja, det är förmodligen bara jag då. Tänker du.
Ja, det kanske bara är du.
Ja.
Är det också så att du vaknar mitt i natten och kommer på någonting? Och vad gör du i så fall?
Nej.
Du sover lugnt?
Ja, nej det gör jag inte. Men jag sover inte lugnt. Men jag vaknar inte av mina romanfigurer.
Nej, många
och,
som gör det.
Och faktum är att jag tänker väldigt lite på mina romanfigurer. Bortsett från när jag sitter och skriver dem.
Okej. För annars är det många som tycker att de är med hela tiden.
Nej, nej. Mina romanfigurer skapas och gör det de gör medan jag skriver, skulle jag säga.
Okej, så du kan skilja dem från...
Ja.
Okej, ja det är...
Ja. Det är många... Nej, de finns inte med mig på det sättet. Det gör de inte.
Ja. Hur är det med det här medan du skriver då? Du skriver ju i några timmar här och där, eller skriver du i stora sjok, eller hur jobbar du?
Jag är kortdistanslöpare kan man säga, eller kortdistansskrivare. Jag skriver 3 000-4 000 tecken åt gången per dag. Och det är, för de som inte vet, 1,5 sida kanske.
Ja, det tar 3-4 timmar.
Nej, det gör det inte. Det tar en timme ungefär.
En timme.
Och jag kan inte skriva mer, har jag kommit på. Det spelar ingen roll om jag sitter en hel dag. Jag skriver fortfarande bara 3 000 tecken. Så jag är väldigt rationell när jag skriver. Jag sätter mig och skriver 3 000 tecken, så gör jag det varje dag i 4 månader. Då har jag en bok.
Har du bestämt dig för innan då vad du ska skriva? Eller
nej.
Kommer det när du sätter dig vid datorn?
Jag har nästan ingen aning om vad jag ska skriva. Ja, jag har ju storyline. Alltså jag vet ju vart jag ska. Så, men jag hånade alla författare som sa så här. Ja, de här figurerna, de gör som de vill. Och du vet, jag bara...
Ja.
Så här. Men grejen var att... mina första figurer gjorde inte det, utan jag var väldigt orienterad på att vad de skulle göra. Men så släppte jag det där. Och så vet jag, när jag upplevde det första gången, den här fantastiska känslan att de gör precis som de vill... att jag skrev för något år sedan en scen där mina poliser går in i ett nedbrunnet hus. Och jag, det var mig så här, ja, de går in i ett hus och så går de in där och så lyfter de på det och så lyfter de på det. Och sen helt plötsligt så hör jag, eller ser, eller vad det nu är man gör, hur en av poliserna går bort och ställer sitt hörn och tittar ner i hörnet. Och det blir så här, vad fan?
Ja, vad håller han på med?
Vad håller han på med? Vad gör han där borta? Och sen så böjer han sig ner, den här polisen, och sticker ner händerna i den här sörjan. Ni vet, när man släcker ett hus så blir det så här mycket sörja i botten. Så han kör ner händerna och tänker, jävlar, vad fan hittar han där för någonting? Så han lyfter hela den där tunga grejen. Och så vänder han sig till kollegan Pia Levin och så ropar han, kom ska du få se på en sak. Och jag bara, vad fan är det här för någonting? Så han har hittat, och nu ska jag inte avslöja det, men det han hittade under den där... Det var en bokhylla som hade ramlat ner. Det han hittade var en nyckelscen, visade sig sen i hela boken. Det förklarade massor av saker i historien. Och då kan man tänka sig, antingen så visste jag det någonstans. Eller så är det någon, just det där som är själva grejen med att skriva böcker. Att någon någonstans lyfter någonting från ett golv och allting bara... Där var det. Så nu har jag slutat håna sådana som säger att de lever ett eget liv då.
Alltså de lever ju ett eget liv på det sättet att du har ju redan skrivit in dig i olika hörn. Va? Du har ju gett dem egenskaper och historia och sånt där som du inte kan göra något åt. Och ibland är det jävligt opraktiskt.
Mm.
Men sen för mig kan jag säga det så, jag ser det som en film framför mig ungefär när jag skriver. Mm. För lite grann som du säger nu. Va? Mm. Jag kan inte direkt påstå att de har gått iväg så där, men alltså det känns ungefär likadant. Mm. Och utan det skulle det vara väldigt svårt att skriva.
Mm.
Men jag vet hur mina figurer ser ut och låter och allt sånt där.
Mm.
Och av det, utifrån det också som vi pratade om innan här, så blir det väldigt svårt att läsa någonting som någon annan har skrivit när man håller på att jobba själv.
Mm.
Därför man kan inte ha några intrång i den där världen, eller visst är det så?
Nej, men det håller jag med. Jag har jättesvårt att läsa böcker numera. Dels för att de rör till det i min egen historia, och dels så är det så att när man har skrivit ett antal kriminalböcker, då är de kriminalare ju uppbyggda på, så det finns ju en dramaturgi och tekniker där naturligtvis. Man gör ju saker som att man ska lura läsaren och det.
Ja.
Och när man läser deckaren så är det så att jäsp. Jaha, nu händer det där och nu la de ut den där tråden. Så det blir ganska tråkigt. Så jag har slutat läsa deckare. Så nu läser jag helt andra böcker.
Faktiskt. Alltså det är inte speciellt kul som deckarförfattare att titta på engelska kriminalserier och sånt där. För att man blir ju rätt så...
Ja, man fattar ju direkt. Ja, det är han, säger man. Direkt.
Även svenska för all del. Man förstår precis varför de gör olika saker och sådär. Så det tar ju bort en del av glädjen, det gör det.
Ja.
Att det är ganska kul att skriva ändå, eller hur?
Det är väldigt, jag ska säga, det är väldigt roligt att skriva. Det är mycket, mycket kul att skriva. Jag tycker det är en sån ynnest faktiskt att få författa och bli utgiven också. Eftersom man sitter där och skapar sina gubbar och de gör massa roliga saker. Och sen, det som är bäst med att skriva, det är att man är den första läsaren har kommit på. Man är den första in i den här boken. Man är den första som får reda på vad de gör, varför de gör saker och ting. Man får reda på varför det hände. Man är först. Ja. Och det är ju fascinerande bara det.
Ja, det håller jag med om. För att man kan ju läsa det man skrev igår med en viss förundran faktiskt.
Jag har läst en av mina egna ganska länge innan jag fattat att det var min egen bok.
Ja, ja.
För att det är verkligen så att man har skrivit den och så har man förpassat till historien. Och man kommer inte ihåg hur man tänkte när man skrev den.
Nej,
och så sitter man och läser. Fan, det här var ju riktigt spännande.
Ja, det är ju bra.
Hur ska det här gå?
Det vore ju värre om man skriver
skiten. Ja, det har man också tänkt.
Men det är verkligen sant att alltså hjärnan jobbar på egen hand lite grann när man sitter och skriver.
Absolut, gör den det. Det gör den.
Och det går väldigt mycket tid utan att man märker det.
Mm. Mm.
Men samtidigt är det ett väldigt fritt arbete. Man ska vara tacksam för det naturligtvis. Att det är ett gott liv på det sättet.
Mm.
Det vore ännu bättre om det såldes mycket böcker naturligtvis.
Man kan för egen del menar du? Ja, eller för, ja, absolut.
Ja, för våra egna delar.
Sen är det så att jag är en sån här person som jag kräver ganska mycket stimulans av andra människor och saker. För annars blir jag som en sån här sur gubbe. Jag kommer på mig själv när jag är ledig en längre tid. Då kan jag sitta och titta ut på gatan och säga nu har de parkerat fel där utanför igen. Och det där är ju ett tecken på någon slags jävligt snurrigt. Och då tänker jag mig så här, tänk om jag var heltidsförfattare. Då skulle jag sitta varenda dag och titta ut på gatan och tänka, fy fan vad de parkerar konstigt där. Jag skulle bli tokig.
För jag som Åsa Schwarz, du vet, tar med din bärbara dator och sätter dig på ett fik.
Ja, precis. Jo, men det krävs lite snabbt.
Ja, det krävs ju, för det blir ganska dyrt i längden. Men det är säkert väldigt kreativt.
Ja, fast det är billigare att fika än att hyra ett ställe, kan jag säga.
Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Det är som alternativ till att hyra ett kontor, ja. Man kan ju också jobba hemma där man bor.
Mm.
Vad jobbar du? Ja, det måste vara så. Du är ju polishuset hela dagarna. Där skriver du ingenting.
Nej, inte så. Nej, jag skriver inte böcker på arbetstid, gör jag inte. Men nej, jag skriver lite här och där faktiskt. Jag har inget sådär. Jag kan sitta och skriva medan ungarna kastar saker på mig. Jag har inga.
Det har du inte då?
Nej, jag skriver var som helst, när som helst. Jag har inga. Jag köpte faktiskt för några år sedan ett skitdyrt skrivbord. Och en lika dyr stol, jättesnyggt där, vitt sådär designmöbel. För att jag tänkte så här ska jag. Och så har jag en övervåning med sådär utsikt över en skog, en glänta så här. Där ställde jag det. Ett fönster från golv till tak. Där står det skrivbordet. Jag har aldrig suttit där.
Det låter synd.
Det är helt meningslöst. För jag sitter ner i köket eller vet, i soffan framför tvn och skriver så.
Ja, ja. Vad har du tvn på när du skriver? Eller?
Nej, inte för egen del. Men det är säkert någon bolibompa-skit där som går medan man.
Ja, ja, nej, det går ju inte. Men brukar du jobba med musik eller.
Inte medvetet. Nej, jag har inga, alltså inte medvetet, men ibland kommer jag på mig att jag sitter och skriver och så vrålar någon Brian Ferry gör att på mig och det tar ett tag innan man kommer på det.
Man hör inte det när man skriver. Nej. En kollega som heter Kim Celius, jag vet inte om du vet. Hon säger att hon skriver bäst när hon sitter mitt i vänthallen på Arlanda med datorn i knät. Jag skulle inte kunna skriva någonting där.
Men det är väldigt individuellt.
Det är väldigt olika. Ja. Det är väl bra det. Ja. Att du är olika. Det skulle bli samma bok hela vägen. Ja, hörru, jag är slut på både tid och frågor. Men vi brukar göra så att vi undrar om det är någon annan som vill säga någonting.
Ja.
Jag ska fråga eftersom jag har både med jobb och. Du skriver om kriminaltekniker. Och det CSI är ju jättepopulärt. Varför har vi så i helvete långa väntetider? Varför har vi så lite på var ska vi sitta och vänta på SKL?
Alltså, vill du veta vad jag tycker om det på riktigt? Därför att Sverige är en av de få länder i världen som inte är konkurrensutsatt på det forensiska. I Sverige har ju SKL som är statens kriminaltekniska laboratorium för de som inte vet. Och det är kopplat till Rikspolisstyrelsen. Det ligger under Rikspolisstyrelsen. Och det här vet ju du. Men i många, många andra länder så har man ju certifierade forensiska laboratorier. Som ökar konkurrensen naturligtvis och hastigheten. Och det här är min personliga uppfattning. Det kan du inte hänga med för sen om rikspolischefen har en annan uppfattning. Men jag skulle tro att det är ett skäl. Och det diskuteras mycket. Dessutom är det så i Sverige, det finns några forensiska laboratorier också, men Ångströms laboratoriet till exempel gör vissa forensiska sådana här. Men det gör också att i Sverige finns aldrig någon second opinion, och det har ju ni advokater svårt att acceptera, vet jag. Att när SKL har sagt något, ja, då tycker alla det, ja, det är väl sanningen då. Medan i USA skulle de aldrig acceptera det.
Sen är det ju så att det kostar samhället oerhörda pengar, för att sitta och vänta kanske en månad extra bara, ja, för att vänta på SKL.
Ja, och inte bara pengar, utan de sitter ju häktade.
Ja,
ja, vi som gillar demokrati och rättssäkerhet tycker också det är bra, men jag skulle nog säga att Sverige är kanske ett för litet land för att ha fler forensiska laboratorier, jag vet inte. Och sen är förmodligen SKL som det, och det är ju utrangerat, det är ju utplacerat i Linköping, det är ju sån här lokalpolitiskt skit, eller talat, det skulle ju ligga här. Det kan vara så att de är för få. Har för lite pengar, för liten budget. SKL är ju egentligen pytteliten del av myndigheten. Den är ju nästan så den inte syns när man ritar ut sådana här streck. Jag vet inte, svarar jag nu?
Ja, relativt. Men så, det är ju så för de som inte vet att om man väntar på kan, på ett fingertryck kan man få vänta en månad.
Och det som du är ute efter här, Leif, det är väl det att massor av människor sitter isolerade i häkte och bara väntar på det här. Och jag menar, varje dag i det där häktet är...
Just fingrarna tyckte jag går fortare numera, ska jag säga. Men DNA-prover tar mycket längre. Ja, ja, det är nog till och med så att... Nu behöver vi tekniska här. Fingrarna tycker går ganska fort idag. DNA går också ganska fort, om det inte är ett svår DNA-analys. Men däremot fibrer, blod, alla andra sådana är ganska svåra. Det tar lite tid. Mm. Även prioritera, jag sa det innan, även prioriterade ärenden kan ta flera månader.
Och det är ju ett demokratiunderskott att människor sitter häktade under den tiden. Och det inträffar väl inte sällan att när bevisningen från SKL fritar dem från misstanke sen. Och då har de suttit helt i onödan.
Ja, de har säkert gjort något ändå.
Ja, du menar, satt de där så... Det var som de sa... Det är bara det faktum att ni är här hos oss på Gestapo innebär ju att ni har gjort någonting.
Ja, just det.
Eller har ni en annan uppfattning?
Eller vad är det man säger? Mänskligheten kan delas upp i häktade och ännu icke-häktade.
Ja, det är polisen brukar säga gripna och de som kommer att gripa.
Jag
håller
helt med
dig
att det är mycket hårdare och tuffare. Men som du var inne på, statistiskt sett har du inte gjort det. Att vara polis är ju mycket mindre farligt idag än det var för 100 år.
Absolut. Ja. Och det här kan man diskutera länge, och det kanske inte är ett forum, men det där är svårt, för att vi har ju en bild av att det blir hårdare, mer vapen och allting. Och varje gång man tittar på det statistiskt så visar det sig att ja, det är inte säkert att det är så. Och det blir kanske inte våldsammare. Men det man ändå kan bevisa de senaste åren, och som Brå har tittat noga på, att det våldet minskar ju. Det är ju ner i 82, tror jag, döda förra året eller sånt där. Och det är jämfört med 120 för några år sedan. Så det dödliga våldet minskar, men det minskar inte i kriminella kretsar, där ökar det. Så antalet spaningsmord, som det kallas, eller den typen av mord, den har ökat ganska, och det är ju små tal vi pratar om, men det har gått från 20 till 30, säger vi, medan de här vanliga fyllemorden och det har ju gått ner radikalt de senaste åren, och det förklarar man med att folk super mindre, helt enkelt. Man dricker mindre sprit och slår ihjäl varandra i mindre utsträckning, medan grovt kriminella i högre utsträckning tar livet av varandra. Så man kan ändå säga att det kriminella klimatet har nog blivit hårdare. Sen har vi fått in en hel del, ska jag säga, om jag generaliserar väldigt hårt, asiatiska tendenser i Sverige. Jag vet inte hur det är i Uppsala, men i Skåne. Skjuter varandra i benet, har en jäkligt tuff attityd. Till exempel var det så i Skåne. Där hade man ju problem med vietnamesiska ligor som gav sig på HA. Det var ju killar i 18-19 års åldern som var totalt orädda. HA, alltså Hells Angels hade ju ganska stor makt, kan man säga, kriminell makt i hela södra Sverige, tills de här vietnamesiska gängen kom. Och du vet, de backade inte en millimeter. De sket väl i att de här killarna hade MC-väst och hette HA. Det sket de fullständigt i. De bara gick på dem. Och det slutade med att HA i Skåne begärde ju polisskydd. Och det har ju aldrig hänt tidigare. Så att klimatet någonstans har ju absolut i vissa kretsar blivit tuffare. Men mot polisen tror jag egentligen inte det. jag tror inte det.
Hoa i Skåne, det var de som hade var sjukpensionärer allihop.
Allihopa, ja. Och sen hade de problem med huvudet för de kunde inte ha hjälm. Men de hade ju sån här intyg från läkaren att de inte fick ha hjälm.
Ja, ja.
Så de var sjukpensionärer, de fick inte ha hjälm. Och sen hade de ju väldigt bra företag i botten som betalade ut.
De kanske inte är de farligaste av alla nu för tiden.
Nej, några är nog, ska vi nog.
Ja, det räcker väl till. Men...
Ja, de har något våldskapital ändå som räcker, tror jag.
Du tror det, ja. Ja, vi kan ägna en kväll åt dem också för den delen.
Mm, det får vi ta nästa gång.
Ja, det kan vi ta. Några fler frågor?
Ja, i princip gör det. Ja, det är det absolut bästa sättet. Det kan jag rekommendera alla som tänker göra ett brott. Att eld är det i särklass bästa. Eld tar bort fibrer, DNA oftast, nästan allt.
Jag har tittat som brandsläckare.
Att?
Köra in brandsläckare i
bilen. Ja, att det skulle förstöra. Ja, det känner jag inte till. Ja, det vet jag inte. Men eld är riktigt, riktigt bra. Ja, det nu vet jag. Men eld är riktigt bra. Och det är därför de senaste åren har ju väldigt många mord försökt kamoufleras med just mord. Alltså med bränder efter mordet. Så det vet de. Och just bilar. Det finns ju inte ett bankrån när de inte eldar upp bilarna efteråt numera. Det gör de alltid.
Nej, det låser ju upp polisresurser också. När man eldar upp dem mitt på E4 och sånt där. Så det är väl ganska genomtänkt.
Mm.
Från de här kriminella nätverken som har satt ihop ett särskilt specialistgäng för det jobbet.
Mm.
Det är klart de gör allting rätt, annars åker de dit.
Mm. Sen kan man ändå säga, det är ju väldigt svårt numera att begå den typen av brott. Det finns i Sverige 600 individer ungefär som kan begå ett bankrån eller ett värdetransportråd, vet man. Och alla de 600 har man ju namn, alltså man vet ju vilka det är dessutom. Det är inte bara 600 en siffra. Och de är ju punktmarkerade i princip, så det är otroligt svårt att begå ett avancerat rån i Sverige idag. De åker alltid dit, ska jag säga. Ja, alltså grejen är ju att... För oss eller för dem, menar du? Ja, det gör det. Men jag vet att det där, men å andra sidan, vad fan... Ja, vad spelar det för roll? Ibland tänker jag, vad spelar det för roll om någon eldar upp 100 miljoner? Det är fortfarande bara 100... Det är någon slags transaktionshistoria. Det är ju ingen som förlorar 100 miljoner. Och en rånare... Och sen vet man ju att en rånare i Sverige... En avancerad rånare, det är ju det han gör. Det är hans jobb. Så framåt jul eller framåt sommarsemestrarna eller när resorna ska ner till Grekland eller till Thailand där de bor i stora delar, då vet man ju att ja, nästa vecka går ett charterplan ner till Thailand. 2 veckor innan vet vi att de kommer begå bankrånen. Så man väntar på dem och så plockar man in dem. Ni anar inte hur många rånare som inte har åkt iväg på den där semestern som har tänkt. Biljetten ligger klar, vilket polisen oftast vet. De har koll på när de ska åka. Och bara det att de köper en biljett till Thailand brukar vara så här att ja, då ska vi hålla koll på dem. Och då tar man dem. Så det, att vara rånare i Sverige är nästintill meningslöst numera, ska jag säga.
I så fall brukar ju det få konsekvensen att de här kriminella trappar upp till någonting nytt. Då. Ja. Alltså det går ju slags mode i grova brott också.
Mm.
Ett tag var det värdetransportrån, sen blev det åldringsbrott ett tag. Ja. Vad är det nu?
Ja, det som nu kallas för tiger... Kidnappning kallas det för. Det är ju det nya. Det är ju när man, det hände ju, det var det som hände bland annat på Reimersholm i Stockholm det senaste. Det är ju när man tar en individ som har nyckeln eller koden till någonting och så kidnappar man eller hotar hans familj och så tar man med personen som ska öppna sitt kassaskåp. Och det tror jag, det är det nya. Det kommer vara det nya stora.
Ja, för det är väl problemet att så fort polisen hinner i fatt så uppstår det nya versioner. Så
ja, absolut. Alltså, summan är ju alltid konstant. Alltså, hur många, om det är x antal kriminella konsumerar x antal miljoner kronor eller använder x antal, och det har ju inte ändrats över tid.
Nej.
Det är bara frågan var de ska få de där pengarna ifrån.
Men innebär inte det också en upptrappning i sig själv?
Eller så är det så här, nu ska jag bli lite filosofisk. Det är ju så att man har gått ifrån väldigt mycket våldsbrott. Våldsbrott ger långa straff och lite pengar kan man säga. Medan manchettbrott då, som det kallas. Om man kommer på att man kan lura folk på nätet och så som ger väldigt mycket pengar och korta straff. Så att jag skulle nog tro, utan att vara analytiker på Rikskrim, så att de stora kriminella pengaströmmarna, de är inte det vi tror, utan de befinner sig någon annanstans i den digitala världen till exempel.
Ja.
Eller sådana enkla saker som nätbedrägerier som folk åker dit. Där finns de stora pengarna. Att råna, och alltså våld och rån, det är ju på väg bort, skulle jag säga.
Men samtidigt pågår det en massa uppgörelser i de här kretsarna.
Ja, det gör det.
Och det är det mesta våldet vi ser är internt.
Ja, det är extremt farligt att vara kriminell.